tre syskon. Jens, Jessica och Jenny.
Är det middagen?
Ja, det är middagen.
Ja, härligt. Jens, du syns inte, men...
Nej,
är det meningen?
Nej, vänta.
De är i 40-årsåldern, uppvuxna på landet i Skellefteå. Nu bor de i stan, med egna familjer och karriärer.
Ja, hur är läget?
De träffas på Teams.
Men det är bra.
Oj, nu klev jag på...
Jag vet inte om en hundläggsak också.
Nej, men när Jens frågar hur är det, då sa jag pass.
Jaha, en sån vecka. Ja, om vi skulle då fundera lite grann på om vi ska komma i mål med det här med skogen. Någon gång. Vad tror jag om det?
Ja, men precis.
Syskonens föräldrar bor kvar på gården. De börjar bli till åren. En dag vill de prata om framtiden. Syskonen ska få skogen.
Då sa jag först nej.
Just det.
Och då var det som på is lite grann. Och så sen så ville de... They didn't take no for an answer.
Nej, men mamma ville väl att det där skulle vara ett helgäng. Inte att du skulle vara utanför. Ja, just det. Alla ska med.
Stora syster Jenny säger först nej, men låter sig till slut övertalas. Nu äger syskonen skogen. De är några av Sveriges alla privata skogsägare. Skogen är en bricka i klimatspelet. Den som äger skog har möjlighet att påverka hur den framtida skogen kommer att se ut. Den som äger skog kan påverka de stora, viktiga samhällsfrågorna. Men hur? Vad kan de, Jenny, Jens och Jessica, göra med sin skog för till exempel klimatet? Hur ska de sköta den här skogen som de har fått? I det här avsnittet av podden Skogen och människan söker Daniel Stjärna svaret till de nyblivna skogsägarna i den senaste forskningen.
Ni tre syskon har fått en skog av era föräldrar. Vad tänkte ni spontant då? Jenny, vad tänkte du?
Det kändes svårt och komplicerat. Och jag var också väldigt orolig att det här skulle bli en källa till konflikter mellan mig och Jens och Jessica. När de började prata om det så pratade jag lite grann med bekanta och de sa det, nej, men det är att samäga skog, det är en svår fråga. Och att det finns risk att man vill olika saker med skogen och man har olika möjligheter att lägga in både pengar och tid i det, och att det kan leda till konflikter. Och det kände jag att det var jag absolut inte beredd på.
Men ni tre som syskon, är ni ofta lite oense när ni ska komma överens om någonting?
Nej, men vi har lite olika värderingar. Vi har valt lite olika livsstil och jag och Jens, vi bor ju båda två i Skellefteå, men Jessica bor i Umeå. Och, ja, men när det här kom på tal så var vi också lite grann i olika lägen i livet. Det fanns en risk att det kunde driva in en kil mellan oss som jag verkligen inte ville ha.
Jens, vad tänkte du om din förväntade framtida insats?
Ja, men det var väl just det som var den stora frågan egentligen. Hur stor insats måste man sätta in för att få på något sätt ut av det? Men jag tänkte nog också samtidigt att det skulle vara lite häftigt att vara skogsägare. Det kändes fint att få behålla den i familjen, men framförallt att få äga skog själv och faktiskt få nyttja den och vara i den så.
Hur ser den mentala bilden ut av skogsägaren Jens?
Ja, men lite så där skogsmullekläder på, att man får fara dit på helgerna, kanske avverka lite grann, men också framförallt det sociala med familjen och få vara tillsammans och göra saker tillsammans där. Det är väl egentligen det som är den huvudsakliga frågan.
Kan du tänka dig din bror i skogsmullekläder, Jessica?
Absolut, han har ju det. Lundhagsbyxor och kängor och har du någon ruttiskjorta?
Jajamän. Också det.
Fast Jens, jag tänker att jag undrar om du verkligen kommer att få ihop det med din nuvarande ditt nuvarande livspussel. Jag tror att det kanske också är en lite romantisk bild av hur du önskar att det ska se ut.
Så är det ju. Absolut, så är det ju. Men om inte annat är tanken fin.
För det här är ju inte vilken skog som helst. Och som du sa där, Jens, att kunna ta familjen dit är ju viktigt. För att ni fick ju själva som barn ta del av den här skogen som har gått i generationer från mormor och morfar som bodde och verkade där och drev den här skogen som sitt, ja, med sitt liv helt enkelt. Vad har ni för minnen av den här skogen som barn?
Jag kan säga att min minnesbild är att vi har, kanske inte att man har gått runt i skogen så, men det har alltid funnits någon slags liten arbetsuppgift där som ska utföras. Antingen har det varit någon plantering i något tidigt skede, eller men man har sett att det lät lägga skogs- eller virkeshögar lite här och var för någon avverkning och sådär. Däremot så tror jag kanske inte så jättemycket att vi har varit där och gått. Och socialiserat i skogen, om man säger så.
Och vad har du för minnen av skogen, Jenny?
Där har jag varit kanske mera som ung vuxen, att vara där och plocka blåbär och fått hämta granris eller julgranar och så. Och sen så är det ju på, som Jens säger, att vi har ju varit där och planterat skog, och bland annat min äldsta dotter har ju fått vara där tillsammans med morfar och planterat skogsplanter. Det är ett jättefint minne det, jag tänker att istället för att göra det som rationellt och snabbt så gick han tillsammans med henne när hon var, vad kan hon ha varit, 4, 5, 6 år gammal och fick sätta ner tallplanter för hand en och en på ett område där. Så att det känns ju jättefint att få ha kvar den utifrån just de minnena. Att kunna gå tillbaka och säga att ja, men det här är faktiskt skog som vi har planterat tillsammans.
Sverige är unikt. Knappt hälften av all skog ägs av privata skogsägare. Totalt är de runt 330 000 privata skogsägare. Skogen är samtidigt en viktig bricka i klimatfrågan. Växtlighet suger upp växthusgasen koldioxid från luften. Kolet som finns i luften hamnar på så sätt i träden, buskarna och i marken. Skogen ska lagra in mer kol, 10% mer redan till år 2030, enligt ett direktiv från EU. Men hur mycket kan en enskild skogsägare göra? Hur tänker Jens, Jenny och Jessica?
Men nu är det ju ni som äger skogen. Och där finns ju ett större ansvar för liksom hela, som en av alla skogsägare som har ett ansvar för hela skogen. Både vad gäller större avverkningar och biologisk mångfald och klimatkrisen som till stor del ska avhjälpas med en växande skog som kan ta in koldioxid. Bara lite fritt, vad tänker ni om de stora frågorna?
Jag tycker att, ja men precis så, det är ju en del av lösningen. Definitivt inte hela lösningen, det finns ju liksom många saker som vi måste göra, men skogen är en del av lösningen. Vi har inte jättemycket skog, men vi kan göra det vi vill och det vi kan påverka med vår skog.
Vad tänker du, Jens?
Alltså det är kanske inte någonting som jag jättemycket har funderat över tidigare, men jag har fått alla anledningar att göra det nu i samband med att vi har fått den här skogen. Nu kanske det har viss betydelse att min syster, eller en av dem i alla fall, också är ganska angelägen kring miljöfrågor och så vidare. Och det gör ju också att man, ja men man får lära sig i den här processen. Vad innebär det att ha en skog? Vad innebär det med biologisk mångfald? Vad kan man lära sig av det? Och vad får man med sig av det? Och hur ska man värdera det mot andra intressen? Och det är väl en sån sak som vi faktiskt syskon har fått anledning att diskutera också. Och försöka hitta ett gemensamt mål för det.
Det är en viktig fråga, tänker jag, för oss alla. Men jag kanske inte har varit riktigt lika engagerad i den som min syster. Men det gör ju också att det här kan vara ett sätt för mig att bidra till att motverka klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Som jag liksom, det blir också som en förmån att jag kan göra saker på ett väldigt passivt sätt men på så vis ändå bidra till någonting bra.
Som att vara månadsgivare nästan.
Ja, exakt så.
Skulle vi kunna beskriva lite vad skogen består av? Vad har vi för delar?
Det här är ju då, vad kan det vara, runt 40 hektar. Det är lite blandat, det är ganska mycket tallskog. Något granområde. Det finns en skog som vi brukar gå till nu när vi har varit mycket i skogen de senaste åren. Så går vi alltid till den här skogen, den här pelasalen med 130-åriga tallar. Den är så vacker, jag har någon bild från när vi var ute där sist med hunden och barnen och pappa var med och så där. Det är otroligt vackert. Och där precis nedanför så rinner det en bäck. Och där tror jag att pappa brukar säga att det finns, vadå, öring.
Jag tror att det var bäckforell där.
När du säger pelasal, för någon som inte förstår, hur kan man beskriva det?
Det är öppet och det är ljust. Och det är höga tallar. Inte så mycket ris, inte så mycket granar och så, utan väldigt öppet och ljust. Och, ja, men så man tänker sig att man promenerar i en sal med pelare. Och pelarna är då tallarna. Och på marken är det liksom mossbeklätt. Det är supervackert. Det är som en liten andäktig stund att vara där. Alltså, lite kan jag känna att vi är inte där. Alltså, vi går dit och så njuter vi en stund och så går vi hem. Det är inte så att vi hänger där.
Nej, det är ju som att både promenaden dit och så sen att vistas där en stund tillsammans ger som en skön känsla.
Jenny, Jens och Jessica vill bidra och ta klimatkloka beslut kring sin skog. Men hur ska det gå till? Ska de fortsätta släktens traditionella skogsbruk och avverka med jämna mellanrum när skogen har nått en ålder av cirka 80 år? Skogen och människan bad tre forskare med olika perspektiv ge syskonen råd utifrån sin forskarhorisont.
Ja, jag heter Bengt-Gunnar Jonsson och är lärare och forskare vid Mittuniversitetet och har också en deltidstjänst på SLU i Umeå. Har jobbat med skog och biologisk mångfald, naturvårdsfrågor och på slutet också en del kring skogens potentiella klimatnytta. Och ja, det är ju intressant när man ärver skog, som jag har förstått att ni har gjort. Och då kommer naturligtvis en massa frågor kring hur man ska hantera sitt skogsinnehav. Speciellt om man kanske inte har någon egen erfarenhet i sammanhanget. Och när jag fick den här frågan så undrade jag på vad ska man ge för typ av råd då? Ja, första rådet är att man behöver kanske inte ha så bråttom. Skogen är ju långsam på många sätt och vis och vi pratar om årtionden när vi pratar om skogens utveckling. Så jag tycker nog att man ska ta sig tid helt enkelt och verkligen fundera igenom vad är det för värden som vi ser med våra skogsinnehav? Vad är det vi vill åstadkomma? Är det pengar till den egna plånboken eller är det kanske andra värden som man tycker är viktiga när man då får möjlighet att ta över ett skogsinnehav? Sen så kan man naturligtvis behöva skaffa sig kunskap. Och det är ju då kanske i första hand en kunskap då som man själv tycker är viktig då utifrån de mål och de värden som man har identifierat med sin skog. Och sen det sista rådet, eller kanske snarare information, det är att det växer ju för tillfället fram en massa alternativa finansierings- eller möjligheter att ta in lite pengar från sin skog. Det är inte längre, och framförallt gör jag en framtidsspaning, att i framtiden så kommer det att finnas andra inkomstkällor än de rent traditionella, det vill säga att avverka och sälja råvara till industrin.
Då tolkar jag det som att ditt huvudsakliga råd kretsar kring att inte direkt titta på sin fullvuxna skog och avverka den.
Nej, det skulle jag nog säga då. Det är väl två situationer där det kan liksom bli akut. Och det är väl om det då kommer något insektsangrepp eller någon storm eller något sånt där som ställer till det omedelbart. Ja, då måste man naturligtvis agera på något vis. Och sen det andra som kan hända det är ju att det ringer en virkesköpare och är intresserad av att avverka. Och i det skedet så är det naturligtvis jättebra om man har hunnit att fundera igenom vad man vill med skogen så man inte blir tagit lite grann på sängen då. Någon kommer erbjuder till synes en stor summa pengar vid ett tillfälle. Men jag tror man ska vara lite förberedd och ha tänkt igenom innan man hoppar på tåget.
Men om man nu blir kontaktad av en virkesköpare som vill köpa loss fint virke från ens skog. Vad kan du armera för argument mot det från din forskning att vänta och inte plocka ner skogen? Vilka är de bästa argumenten?
Ja, om man då inte har behov av pengarna omedelbart naturligtvis då, så kan man ju komma ihåg då att även en skog då som är avverkningsmogen, den står ju där och lagrar koldioxid. Och skulle man vänta 10-20 år och låta den växa mer, så då kommer den naturligtvis att ha lagrat mer koldioxid. Så då gör man ju en sorts klimatnytta. Och i det skedet så får man i de allra flesta fall också en större andel av den avverkade volymen som sågvirke. Vilket ju naturligtvis betingar ett högre pris än det som går till pappersmassa då.
Kan man låta skogen stå hur länge som helst för att få en klimatnytta med skogen ju mer den växer?
Man kan i alla fall låta den stå avsevärt mycket längre än det som är då rekommenderad slutavverkningsålder. Det är naturligtvis så att den absoluta tillväxten, den går ju sakta ner när skogen blir äldre. Men den står fortfarande och lagrar rätt stora mängder koldioxid under många årtionden. Även efter liksom det som man normalt rekommenderar som slutavverkningsålder. Sen bygger man naturligtvis potentiellt andra naturvärden också när skogen blir äldre. Så det finns ju en sån nytta också kopplat till att vänta.
Vad är det för naturvärden?
Ja, det är ju många, framförallt arter i våra skogar idag som har det svårt. De arter som är beroende av riktigt gamla träd, de som är beroende av död ved, de som är beroende av den miljö, det klimat som uppstår i en sluten skog. De får ju naturligtvis en större möjlighet att fortleva i skogen om man väntar.
Skulle du rakt av säga att vi avverkar för mycket i Sverige just nu?
Ja, det skulle jag säga. Vi avverkar ju i princip den årliga tillväxten, och det är återigen då ett bekymmer för klimatfrågan, men det gör ju också att vi har svårt att parera de behov som den biologiska mångfalden har i skogslandskapet. Vi skulle behöva en lägre avverkningstakt för att hantera alla de nyttigheter som skogen faktiskt erbjuder.
Skogen och människan ber tre forskare med olika perspektiv ger syskonen råd utifrån sin forskarhorisont. Per Anders Hansson är professor på Institutionen för energi och teknik på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Han jobbar med systemanalys och livscykelanalys. Han har jobbat både med system som har ursprung i jordbruket och som har ursprung i skogsbruket.
Ja, alltså det är ju som vanligt inte så enkelt det här, men om ni då som skogsägare vill värna om miljön så är ju klimatpåverkan en viktig faktor. Men andra faktorer, och kanske då framförallt biodiversitet eller de biologiska mångfalden, är också en viktig del av påverkan på miljön. Och det är ju inte alltid att skogsskötselåtgärder som är bra för klimatet även är bra för biodiversiteten. Men även om man tänker på klimatet så är det som vad som är bäst. Det är lite beroende på om man vill ha en effekt på kort eller lång sikt. Och när vi tittar på och studerar klimatpåverkan av system där skogen har en viktig roll, så brukar vi dela upp klimatpåverkan i fyra delar. Den första delen är beroende av det som händer i de biologiska systemen i skogen och i skogsmarken. Alltså upptag av kol i träd och biologisk nedbrytning och sånt. Den andra delen är utsläppen som orsakar av maskiner och processer för att kunna framställa en produkt. Skogsmaskiner, pappersbruk och sånt här. Den tredje delen är beroende på kol som finns i de produkterna från skogen. Kol som finns i byggnader kommer ju inte upp i atmosfären och ställer till elände. Kol i pappersmassa hålls ju borta från atmosfären, men pappersbaserade produkter brukar normalt ta lite kortare livslängden än exempelvis byggvirke. Den fjärde delen är beroende av att våra träbaserade produkter ersätter fossila produkter som är då gjorda baserade på olja och gas ofta. Och den här ersättningseffekten brukar kallas substitutionseffekt. Och ska man få en bra bild av klimateffekterna så måste alla de här fyra delarna räknas ihop och studeras tillsammans. Ska man krångla till det lite mer så är de här effekterna inte heller konstanta över tid. Kanske framförallt substitutionseffekten som lär minska framöver när det mesta i samhället redan är biobaserat om en 20-30 år kan vi då hoppas.
Det lät som att det ganska direkt blev komplicerat, men som en syskontrio som äger skog, vilken del ska man fokusera på mest, tänker du?
Jag tänker på att man ska titta på alla fyra delarna samtidigt, för man kan inte välja ut en av dem, utan man måste se vad har en åtgärd för effekt på alla fyra. Men om man tillämpar de här metoden på systemen eller på de skogarna som syskonen har fått ärva, så på lång sikt, kanske 100 års sikt, så tror jag att man ska avverka skogarna ungefär som det är rekommenderat idag, eller möjligen med något längre omloppstider. Så att man bidrar till den högsta virkesproduktionen på lång sikt, och då kommer man ganska nära de bästa effekterna på klimatet. Men om syskonen har en skog som är 70 år gammal, då är det absolut ingen panik ur klimatsynpunkt att förnya den. Men tittar man lite kortsiktigt så blir det lite annorlunda. Våra studier de visar att den bästa klimatnyttan, om man mest bryr sig om effekterna på kanske 20-30 års sikt, de uppnås om man låter träden stå lite längre än idag. Och om vi då tror eller hoppas att mänskligheten hinner hitta bra sätt att minska utsläppen av klimatgaser efter de här 30 åren, ja, då blir det extra viktigt att motverka uppvärmningen i närtid. Men återigen är det väl så att om träden är så gamla att deras tillväxt har minskat rejält, då är det inte bara långsiktigt för klimatet. Bättre att avverka och utnyttja virket till något som gärna får resultera att det blir kvar, att kolet blir kvar i långlivade produkter. Det kan vara timmer i nya trähus och sen att nya plantor får börja växa och lagra in nytt kol på marken.
Och med det här perspektivet, vart är vi på väg i Sverige med vårt skogsbruk och vårt sätt att använda resurserna? Är det hållbart som vi jobbar nu just nu?
Ja, alltså ur ett klimatperspektiv så skogen har ju bidragit till en stor klimatnytta. Det är ganska uppenbart. Sen om den kan göras ännu bättre, det kan den säkert göra. Men alltså utgångspunkten är ju nog att skogen i sitt nuvarande, och skogen och skogsproduktionen, har en ofantligt god påverkan på klimatet.
Hur tänker du då?
Man binder in så mycket kol i skogen. Man ersätter så pass mycket fossila råvaror att den nyttan med det här gott och väl uppväger de effekterna som trots allt sker av de maskinerna som man måste använda för att, och då ofta drivna av fossila drivmedel och andra resurser som man stoppar in i den här produktionen, så att nyttan är mer än väl positiv jämfört med de andra effekter man har.
Vad tycker du de här tre syskonen som inte är så insatta i skogsbruk och skogsforskning, vad ska man göra för att kunna fatta ett bra beslut?
I deras specifika fall här, när jag såg eller blev informerad om hur deras skog och så här såg ut, så var väl intrycket att de inte kanske behöver göra så mycket avverkningsåtgärder de närmaste åren. De har ju en skog som verkar mixad så att säga, och med de har en tallskog med ganska gamla träd. Men de är ju inte jättegamla, och de verkar ju ha en, så det betyder att de växer ju fortfarande med hyfsad hastighet. Och de verkar ju ha en stor påverkan på deras upplevelser av naturen. Och man ska nog inte underskatta den delen heller, som en del av det som man bör ta hänsyn till när man bedömer, tar enskilda beslut när det gäller vad man gör med sin skog.
Skogen och människan ber tre forskare med olika perspektiv ge syskonen råd utifrån sin forskarhorisont. Mattias Peichel, professor i skogslandskapets biogeokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Han har i sin forskning studerat kolbalansen i skogen i norra Sverige.
It's quite nice to get so much such a piece of forest land. As I understand, the forests are maximum 120 years old by now. So if there's no economic pressure at the moment, then I think you have quite some time to think about a bit what are your preferences with regard to the different ecosystem services that forests can provide, and explore a bit more different silvicultural systems for managing this forest land. When it comes to the climate perspective, the climate benefit of these forests are right now growing quite well, taking up a lot of carbon, and they will continue to do so for another several decades. We have found in our research that the optimum rotation period for carbon sequestration is at about 150 years.
Mattias säger, kul att få en skog. Och med tanke på åldern på skogen så är det liksom ingen stress att göra några större insatser nu. Utan man kan snarare fundera och laborera med olika skogsskötselmetoder. Olika sätt att värna om olika ekosystemtjänster i den skogen som finns. Utifrån forskningsperspektivet så finns det också en nytta ur koldioxidbalansberäkningen. För det är först när skogen är runt 150 år som man uppnår det optimala upptaget av koldioxid. Och är skogen max 120 år, men då är det ju många årtionden kvar innan vi behöver göra någonting för den sakens skull. Och även ur ett biodiversitetsperspektiv så finns det många nyttor att tjäna på att låta skogen stå kvar.
My research focus is to understand how forests and other ecosystems, how they exchange greenhouse gases with the atmosphere, how they absorb CO2 during photosynthesis, how they release CO2 and other greenhouse gases from the soil, from vegetation and so on, and to understand if these ecosystems are then overall a sink or a source for greenhouse gases.
Kort och gott så jobbar ju Mattias Peichel med att mäta växthusgas in och uttag egentligen ur naturen på olika sätt och olika skalor. På den här lilla skalan så kan det handla om att man har i princip en behållare på marken som liksom det sipprar upp gaser i, och sen så kan man mäta hur förändringen mellan innanför och utanför atmosfären ser ut.
We have found that carbon balance of a typical rotation forest changes of course all the time as the forest develops. And after harvest, these areas are large source of carbon because there are no more trees that can take up carbon, so it's only the emissions at that point. But we found that within 10 years after the clear cut, the new vegetation that starts to develop is taking up so much carbon that after 10 years or so, at the annual scale, these landscapes or these areas are becoming annual sinks again for carbon. But of course, it then takes at least another decade until these emissions during the first 10 years are being compensated for.
Genom att mäta hur mycket koldioxid som ett kalhygge till exempel släpper ut så fort träden är borta, så har man lyckats komma fram till att efter ungefär 10 år så har den nya vegetationen blivit så pass rik att den tar upp mer koldioxid än vad som släpper ut, och den är återigen en sänka för koldioxid. Och ytterligare 10 år senare så har man lyckats ha samma skogslandskap lyckats kompensera för den årliga förlusten som skedde under de första 10 åren.
But if we then look at the entire rotation period until some 120 years, then we find that this forest overall is quite a strong carbon sink. And we actually find quite consistent results across these different spatial scales that we are investigating. We always end up at around 1 ton of carbon per hectare per year that a forest landscape takes up on average.
Do we understand how the forest works and recovers enough to make these big drastic decisions that are standing right in front of us in our forest management?
decisions you are referring to, switching from rotation forestry to clear cut free systems, right? And there I would say we don't really have it when it comes to the climate aspect, for example. We do have quite some body of literature and research now for the classic rotation forestry system, including our own research. But when it comes to these new alternative systems, then we are for sure lacking empirical information, which we now need to start collecting, and then we can compare these different systems and make conclusions with regards to their climate impact. And as a next step, comparison to other services that these forests are supposed to provide.
Vi kanske inte riktigt är mogna och redo för att fatta några jättestora beslut om alternativa skogsskötselmetoder baserat på den datan vi faktiskt ännu inte har. Och med tanke på att det pågår projekt just nu för att ta reda på effekterna och möjligheterna med andra skogsskötselsystem, så står vi inför kanske några årtionden där vi får mer kött på benen helt enkelt.
Tre syskon, Jens, Jessica och Jenny. De är några av Sveriges alla privata skogsägare. Hur ska de sköta den här skogen som de har fått?
Det finns ju tre perspektiv som är baserade på ganska olika forskning i spannet. Avverka ingenting ända till att ja, det är rätt okej att avverka ganska radikalt, framförallt uppe i norra Sverige.
Ja, men så här är väl vår utgångspunkt, att eftersom vi har fått skogen så har vi lyxen att inte behöva fundera på ekonomin. Det är inte så att vi inte alls vill ha några pengar från skogen, det vill vi. Men det är inte, vi behöver liksom inte synka det mot någon investering som har gjorts och matcha upp en sån. Utan vi kan, och vi har också förutsättningar för att leva gott utan att maxa vinsten från skogen. Så vi har liksom kort tid på oss nu att bryta kurvan för att minska utsläppen.
Jenny, vad tänker du om experternas råd och tips?
Nej, men det är precis som Jessica säger. Det är ju inte, alltså, för oss är pengarna inte viktiga just här och nu. Även om det kan vara trevligt att få avkastning på skogen här framöver. Men vi kan lugnt avvakta och liksom känna oss för. Vi behöver inte bestämma oss idag eller nästa vecka, utan vi får ta det i den takt vi känner passa oss. Vilket ju, då känns det ju helt okej utifrån de olika experternas svar helt enkelt.
Vi har väl pratat ganska mycket om det här och jag tycker inte alls att det är enkelt. Det är även en tidsfaktor också, att man inte har tillräckligt med tid för att sätta sig in i de här sakerna. Man har familj, man har arbete och andra saker som gör att det är svårt att fortbilda sig i det. Samtidigt så vill man ju lära sig saker också när man väl får den möjligheten. Så jag tycker att det är jättesvårt och jag kan inte... Ja, vi har ju diskuterat det här flera gånger om vart vi är i det här och har landat i vissa värden som vi tycker är viktiga.
Vi behöver känna att vi är inne på samma bana så att det här inte leder till konflikter mellan oss längre fram, för att vi har olika förväntningar och önskningar om vad skogsägarrollen ska liksom leda till för oss. Både liksom personligen men också för miljön och klimatet.
Ja, nej, jag vill bara lägga till ett perspektiv. Det är också lite intressant utifrån att det finns forskare som kommer med lite mer perspektiv i det här. För jag tror också att vi kommer från åtminstone en pappa, men kanske också så som det har varit under en längre tid, ett traditionellt skogsbruk. Där det har varit väldigt tydligt att mellan 80 till 100 år, eller jag vet inte alls vilken ålder skogen ska vara, så avverkar man. Och så planterar man nytt. Och så utgår man från den typen av... Ja, skogsbruk allmänt så. Och det kan jag märka att när vi diskuterar det här med vår far, så är han ganska tydligt kvar i det här gamla traditionella, där det ska ge avkastning, men att man också kan avverka för att det ganska snabbt inpå kommer ny skog som då ska binda och ja, men bidra till både klimat och biologisk mångfald. Och det verkar väl ha varit den här synen som har legat under en ganska lång tid. Vilket gör att det blir ännu mer spännande för oss som kanske kommer in som helt nya skogsägare som helt plötsligt bara får tänka fritt och inte behöva fundera så jättemycket över hur det har varit utan hur det kan
men
bli.
Men Jens, hur mycket hör du din pappas röst i bakhuvudet när du tänker på det ena eller det andra?
Ganska mycket. Och det är väl också, det får man väl säga, det är väl lite, inte en nackdel så, men just det faktum att vi har fått skogen under tiden som våra föräldrar lever gör ju också att vi någonstans förvaltar den fortfarande lite grann för deras skull och i deras spår på något sätt. Så det går som inte att bortse från det faktum att de lever och att vi har att någonstans ta hänsyn till det. Sen har vi faktiskt möjlighet att skita i det också. Det är inte för det, men han sitter där som en liten som en liten ben i min syssa
ibland. Jag kommer att lyssna på det här.
Ja, ja.
Vi bestämmer oss inte just nu helt enkelt, men och det råkar sammanfalla med en del av forskarnas råd här att avvakta.
Mm. Om vi spolar fram till en framtid där ni själva ska lämna över nycklarna till era barn om den här skogen. Hur ser den ut då?
Jag tänker mig att vi har, jag säger att det är 30 år kvar, 20-30 år kvar tills vi ska lämna över. Så tänker jag att vi har, det är inte så länge, men vi har under den här tiden på något sätt tagit de aktiva besluten. Kommit till det här att vi vill göra på det här sättet och synkat de här större frågorna. För att vi vet ju vad vi vill med skogen. Liksom på det privata planet. Vi vill göra det här tillsammans. Vi vill förvalta det för våra barn. Vi vill ha liksom ett gemensamt projekt att hålla ihop syskonen.
Står det en pelarsal där med 160 år gamla tallar?
Ja, just det. Ja, men det kan det fort göra.
Vad tror ni ändå?
Ja, jag tror att vi kommer få anledning att fundera just över den här tallskogen som står där uppe, den här väldigt gamla skogen, ytterligare en sväng. Men jag säger inte att det är omöjligt. Men någon gång tänker jag mig att den ska avverkas. Jag kanske lite mer
ja,
åt det
ja, men precis, vi är inte riktigt synkade i det här. Vi har ju inte pratat ihop oss helt klart. Men jag tänker att en liksom väg är ju faktiskt att äta kakan och ha den kvar.
När vi har varit där i våran pelarsal med de här 120 eller kanske till och med 140-åriga träden så står de ju ändå så pass tätt att man kan också tänka sig att man kanske kan gallra ur lite grann och både liksom avverka men också behålla känslan i den här skogen.
Men så finns det många andra delar som går att avverka som kanske inte har just den där känslan i sig. Eller så hittar vi en andra delar som vi kan få samma mäktiga känsla i.
Den här oron du kände när ni fick skogen, finns den kvar?
Nej, inte nu. Jag känner mig trygg med att vi kommer liksom att hitta ett sätt att ändå samäga den här som känns bra för oss alla tre.
Även om Jessica har högt flygande planer om att rädda biologisk mångfald och Jens klär ut sig i sån treton stövlar och motorsåg i högsta hugg.
Ja, absolut. Då kan jag liksom stå för lite markservice och se till att vi får kaffe och mat tillsammans med våra föräldrar och så. Så att, ja, men jag tänker att det här ändå blir ett sätt att mötas ett par gånger per år som inte är jul eller någon födelsedag eller någonting. Liksom. Så att, ja, jag tror att det här kommer att vara någonting som är bra för oss tillsammans.
Du har hört Skogen och människan med Daniel Stjärna. En podd från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Podden görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent Stina Näslund, tekniker Christer Orreteg. I nästa avsnitt fortsätter vi prata om skogen, hur vi människor har levt av den och med den, hur den har brukats i hundratals år och vilken roll den spelar i framtidens samhälle.